Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna. Peter är här och idag så har vi en gäst. Erik Svalberg. Trevligt att få prata lite tv. För det är ju framförallt tv som vi känner till LG numera. Är det inte så, Erik? Är det er liksom flaggskeppsprodukt?
Ja, alltså det kan man ju säga. Framförallt i Norden så är det ju tv som har dominerat de senaste åren. Ganska stort i vitvaror också för den delen. Men tv är väl det som de flesta känner igen. Det är väl där LG verkligen har kunnat sättas på kartan, kan man säga, i Norden. Och det har ju haft väldigt mycket att göra med OLED-teknik, och det har ju haft väldigt mycket att göra med bara den, ja, men den position vi också kunnat ta på marknaden här i Norden.
På tal om position, vem är du då, mer än att du jobbar på LG?
Ja, det kan ju vara värt att, värt att nämna. Nej, men jag brukar ofta beskriva mig själv som kontorets lokala nörd. Men det betyder egentligen att jag är produktspecialist och master trainer, vilket betyder att jag har hand om produktkunskap, produktinformation, utbildning, även kommunikation utåt om produkterna. I stor del. Det är en roll som jag ofta har väldigt svårt att beskriva på grund av att den liksom sprider sig åt så många håll. Men allting som har med produktinformationen att göra har jag antagligen varit inblandad i på ett hörn.
Just det. Och det är ju ingen liten grej när det kommer till teknikvärlden, och framförallt inte tv. TV om något kan ju vara ett clusterfuck av definitioner, och ja, men du vet, jag har ju jobbat bara med en specifik sak här nu de senaste åren, känns det som, det är att berätta hur man får Dolby Atmos och inte på ljudlimpor liksom. Där är ju sig fördelen med LG då, att ja, men det kommer fungera med största sannolikhet. Vi kommer ju komma lite till det sen då. Innan så måste vi bara reda ut det. Lucky Gold Star.
Ja. Jo, men det där är ju ett namn som väldigt många känner till och kanske har hört. Och det är ju i sig egentligen två olika företag från början. Det var ju Goldstar och Lucky.
Aha, okej. Okay.
Mm. Så det var delvis då ett elektronikföretag och å andra sidan ett företag som hade framförallt med kemikalier att göra. Framställning av olika kemikalier. Och det blev ju då... ja, efter en lång tid LG, men däremellan så var det ju Lucky Gold Star ett långt tag. Och sen bytte det namn och moderniserade sin image lite grann till då bara LG. Och sett till namnet idag så står ju LG för snarare, ja, företagets slogan Life's Good.
Just det.
Men det sträcker sig ju numera då både såklart till LG Chemical, LG Electronics såklart, som är kanske det folk är mest kända, mest bekanta med. Men även LG Display, som är en jättestor del av verksamheten. För att inte tala om massvis av mindre företag som tillverkar allting från glödlampor till textiler. Väldigt mycket av det ser man framförallt kanske i Korea. Men det finns väldigt, väldigt, det är ett väldigt stort företag vid det här laget med väldigt många delar.
För det var ju någonting med varumärket Glöck Goals. Jag är lite för ung för detta, men det finns ju vissa saker som har följt med lite i generations. Det var ju att lite billigare saker där när det kom, tror jag, från början liksom. Och medans nu så står ju LG, och då är det ju inte LG där du jobbar på, utan då är det ju LG Displays då, som står för all världens OLED-paneler, tror väl många, eller? Eller är det så?
Det stämmer, det är helt rätt. Och det du säger också, det är ju en väldigt intressant del av LGs historia. För att om man ser till hur LG kom in i Norden, så var det mycket riktigt så, eller ja, då Lucky Goldstar, hur de kom in i Norden. Att man klev ju in med fördelen då att kunna tillverka till förmånliga priser och så vidare. Ta in liksom asiatisk teknik och konkurrera prismässigt. Men LG hade ju redan då i Asien en ganska stark position, även i andra, så att säga, andra prissegment. Och det var någonting som man långsiktigt sen började ta in. Och framförallt till exempel då med saker som OLED-tekniken och som signature-produkterna. När man kände att man hade ändå vunnit lite mark i Norden och vunnit folks tillit. Ja, men då kunde man våga ta in de här lite mer, ja, vad ska man säga, lite mer extravaganta produkterna.
Vi pratar ju fortfarande en tid då det var, fanns en telefon att köpa, och den var från Televerket liksom. Jag vet min morbror, han smugglar in en bärbar telefon, alltså hem, alltså, vad heter de, däcktelefon tror jag. Ja. Och det var ju liksom något oerhört. Nu saknar man ju kobratelefonerna. Vi har en bekant som gjorde en video om en annan Erik faktiskt, om hans smarta hem, och han har många omvandlare hemma, för han jobbar bara med analoga telefoner. Han tycker det är jätteskärmigt. I vilket fall som helst så ska vi prata just då om det här med, är det så att LG står bakom all världens OLED-paneler? Eller är det liksom något form av...
Det stämmer absolut. Och LG Display har ju varit de som har kunnat utveckla en, framförallt inte bara OLED-panel, utan även en tillverkningsmetod som har kunnat ge goda resultat med stora OLED-paneler. Och det är ju framförallt det är ju tv-marknaden där det har varit relevant. Det finns ju såklart andra tillverkare som gjort OLED för andra format, mobildisplayer och sånt. Men just tv, där var det, jag menar, om man tittar på hur det var i början, så var det ju flera aktörer som försökte tillverka OLED för tv. Då fick man slänga kanske 98% av det man producerade, och det var ju inte hållbart på något sätt.
Men varför är det så svårt liksom? Vad är OLED? Vi vet ju att OLED är panelen för svart är svart, och det blir liksom allmänt awesome, bra bild liksom. Men vad är liksom, vad är det som ligger bakom som gör att det är svårt och dyrt och så liksom?
Ja, alltså det som gör det svårt är helt enkelt att få en jämn kvalitet på panelen, att tillverka den utan döda pixlar och utan brister i panelen i sig, så att man faktiskt kan producera de här stora arken med paneler som man lustigt nog tydligen skär ut själva skärmen ut. Jättelustigt. Men så det var helt enkelt när man kom fram till rätt teknik, rätt metod, rätt komponenter i fabrikerna för att kunna tillverka de här panelerna i större format. Och då i början talar vi om 55, nu är vi uppe i liksom 83-88 i OLED-paneler. Men bara att kunna komma upp till 55 tums, det var någonting så unikt för LG Display att deras fabriker kunde göra det här.
Ja, just det. Men då är man lite sämre på att göra mindre paneler nu, va? För som jag förstod det, kanske inte din division, men som jag förstod det så man har ju börjat släppa nu och se på datorskärmar med OLED. Men då är det ju inte LGs egna där som efter.
Jo, nej men absolut. Vi har ju sett till exempel att även OLED-tillverkningen från LG Display har ju gått ner i formaten en del. TV är vi ju nere i 48 tum nu, och det har även pratats om en 42-tums display från LG Display, även om det inte sitter i någon TV-modell eller skärm än. Men det handlat om till stor del har ju också varit bara kostnader. Det har inte varit intressant egentligen att tillverka tv-displayer i mindre format, för att en 32-tums tv eller ja, ännu mindre för den delen, det associeras väldigt ofta med ja, billigare, kanske en köks-tv eller något liknande. Där är det ju ändå så. OLED är fortfarande dyrare att tillverka än LCD. Det finns ju väldigt många typer av LCD-paneler och man kan fortfarande göra dem mycket billigare än vad man kan göra en OLED-display. Och då är det någonting som man liksom har reserverat för kanske lite dyrare produkter. Sen att OLED-tillverkningen då har gått framåt och blivit billigare, det har vi ju märkt både på, jag menar, snittpriset på en 55-tummare som... När jag minns första OLED 55-tummaren jag såg kostade 135 000 kronor. Och på den tiden så jobbade jag på kundservice och kunde inte drömma om sin egen OLED-tv.
Ja, man kan göra sketch om det liksom. Sitter där på kundservice och drömma om sin. Jag gjorde ju ett fatalt misstag. Jag provade ju Alienware 55-tum datorskärmen. OLED. Och den var ju fruktansvärd. Det gick ju inte att använda. Alltså, det är ju ingen dataskärm, alltså, för att det blir ju nackspärr. Det blir ju stort. Det finns också en video på det. Jag kör Microsoft Flight Simulator på den. I vilket fall som helst. Men det är ju så vackert. Alltså det blir ju så bara... Åh, så att jag har ju sagt, det blir ju inga... Jag var lite sugen på Apples XDR-skärm ett tag. Men du vet, för 70 000 så kan man få en rätt fin OLED-skärm ganska snart. Sitta framför dem en OLED-skärm, det är en ännu större förändring än att gå från en, från i alla fall en hyfsad bra LCD-tv till en jag springer faktiskt just nu mellan en LCD-tv och en LG OLED, och det, man märker skillnad, men det är ingenting jämfört med just liksom att sitta framför skärmen och gå från en helt vanlig LCD-skärm. Så att det är en vacker framtid, men var liksom ur från ert perspektiv, om du fick beskriva, och då kan ni utgå från egentligen dina egna tv, för ni kallar väl era LCD-tv Nano själva?
Ja, vi har ju faktiskt tre kategorier av LCD-displayer i vårat tv-lineup.
Ja.
Delvis så har vi ju liksom vanliga UHD-segmentet, det är ju liksom våra absolut billigaste modeller.
UHD, får du förklara va?
Så det är alltså Ultra HD 4K-modell utan någon speciell teknik egentligen. Så de kallar vi bara liksom UHD.
De får en bild liksom.
De får en bild. De har ett bra operativsystem och så. Och det, jag menar, jag ska inte säga att det är dåliga skärmar heller. Det är bara att de inte har något annat än de vanliga LCD-skärmarna. Sen så har vi ju såklart olika typer av bildförbättringsteknik i de dyrare panelerna. Så till exempel nanocell som du nämnde. Vanlig nanocellteknik, det är ju en typ av nanopartiklar som jobbar genom att reducera ljus från skärmen som inte ska vara där. Och det händer ofta på grund av att vissa färger, framförallt kan man se lite gul-orangea toner som kommer fram där de inte ska vara. Och det hjälper då de här nanopartiklarna att filtrera ut. I viss mån så hjälper de också till att filtrera ut ljus utifrån om det kommer någonting som reflekteras och så. Men framförallt så är det för att hålla färgerna rena. Och för att hålla färgerna rena även när man ser det på skärmen från en högre vinkel. För har du till exempel en IPS-panel, då kan du ju fortfarande se en tydlig bild. Oavsett om du sitter i sidled eller liksom i hörnsoffan eller sådär. Men nanopartiklarna hjälper då till att hålla färgerna rena så att inte bara får en tydlig bild utan får rätt bild.
Ja, som trodde det var för att Samsung hade ett coolt namn på sina LCD-paneler, så tänkte ni, ja men shit, vi måste också hitta någonting. Och Nano låter ju coolt. Det är alltid rätt. Och Neo liksom. Nu snodde de ju Neo i sig, men dessa. Men det finns alltså en teknik bakom som gör att det blir lite roligare.
Absolut. Och där har du ju faktiskt, om vi ska ta det från det andra hållet, de allra sista modellerna av våra Super UHD-modeller hade ju tidig variant av nanocellteknik. Då hade vi bara inte döpt om själva segmentet än. Så att hela tv-segmentet nanocell heter nanocell-tv nu för tiden, det är nog bara för att det lät lite fräckare än...
Jo, men det är ju viktigt. Det är ju extremt viktigt.
Det som särskiljer sig faktiskt på någonting rent praktiskt, rent tekniskt, som faktiskt ger en bättre upplevelse. Och sen nu det här året så har vi också nu en till variant av LCD. Och det är ju våra mini-LED QNED-modeller. Bara för att slänga in en till kul term, eller två till kul termer i soppan av LCD-teknik.
Mm, men det är väl det som jag tror, om det här hade varit ett avsnitt om LCD och inte bara referens nu till OLED, så hade ju det varit ett helt avsnitt där liksom. Vad är mini-LED liksom? Det bara dök in där liksom från ingenstans, och när vi alla trodde att vi var färdigköpta liksom. Så kom det från ingenstans. Så vi kan väl köra lite liksom vad det innebär.
Ja, och mini-LED, det är ju också någonting som inte bara vi jobbat med, utan även flera andra tillverkare har jobbat med i sina bästa LCD-modeller. Så om man tittar bakåt lite så ser man ju till exempel att det kom ju sådana här full array-paneler. Eller först egentligen det som kallas local dimming, bara att man kan tända olika delar av LCD-skärmen olika starkt för att få bättre kontrast eller bättre svärta.
Men det där är ju spännande, för man tänker sig, okej, det är lite local dimming zones. Och jag har själv en TV med absolut många local dimming zones och full array och allt vad det heter. Men jag tänker bara så här, är det liksom en liten ficklampa där inne som jag tänder av och släcker liksom? Hur många av de där punkterna är det? Alltså ibland är det ju skitbra liksom. Och sen i nästa ögonblick så den här vita loggan på den svarta bakgrunden är liksom, du vet de här glowing effects.
Nej, men och det där är precis det mini-LED handlar om. För att i en full array-panel, när vi pratar om full array, då talar vi kanske om 100, 200, jag menar, beroende på vilken modell, vilken tillverkare det är. Men då är det ändå de siffrorna vi håller oss på. När vi talar om mini-LED, då talar vi om kanske ett par tusen zoner och ett par tiotusentals lampor. Så det är mycket mindre lampor, mycket mindre zoner och mycket mer detaljkontroll. Och i vårat QNED-segment då, så har vi också bildförbättringsteknik i LCD som vidare arbetar med färgerna och använder både quantum dots och en ny generation av nanocellteknik som arbetar för att få bättre färger och liksom framförallt mer kraft i färgen, men också hålla precisionen i färgen. Så det är, LCD är ett sånt där ämne som man kan prata i all ände om, för att det finns så många olika sätt att försöka göra LCD bättre och bättre år för år.
Just det, det finns så mycket tekniker som ska hjälpa LCD att komma i närheten av OLED. Då kommer nästa fråga. Varför går, alltså, för nu är det ju inte så dyrt längre. Så det är lite så här, det är ganska tajt marknadssegment mellan traditionell LCD och OLED. Och där försöker man skohorna in då mini-LED. Och då är det lite så här, men OLED är ju väldigt nice. Är det ändå inte där man hamnar om man faktiskt har råd, tänker jag. Finns det någon anledning att inte köpa en OLED-TV, skulle du säga?
Egentligen inte. Det är ju någonting som vi har pratat om mycket internt just nu, när vi också har haft ett premiumsegment, så pass premiumsegment i LCD. Och det handlar ju lite grann också om preferens. Alltså, LCD kan bli ljusare. I praktiken är det väldigt sällan man använder så mycket ljusstyrka. Så det ska väldigt mycket till. Men är det någon som antingen bara av preferens, eller ärligt talat bara fått in det att nej, men jag vill inte ha en OLED. Det kan vara, du vet,
inbrändhet, gamla sanningar.
Man har hört någon skräckhistoria om någon så här barndomssjukdomar och vad som hände med den där som köptes 2014 och hur det gick med den. Det är för att det ska finnas ett alternativ helt enkelt. Men kvalitetsmässigt, prestandamässigt, egentligen bara bildupplevelsen du får, OLED kommer alltid att vinna. Det kommer alltid bli ett bättre resultat på en OLED-skärm. Så nu när ändå OLED-tekniken har kommit i kapp med, ja, men du kan sitta och gamea i flera timmar på den.
Ja.
Du kan sitta och liksom titta på i princip vad som helst. Det finns liksom inte. Det finns ju inte samma risker och brister som det kanske liksom historiskt sett har upplevts. Så idag skulle ju jag alltid, om en vän, om en bekant frågar mig om någonting, liksom, vilken TV ska jag köpa, och ändå ligger i den, liksom, i den prisklassen, vilket nu sträcker sig väldigt brett. Då är det ju att ta den här OLED-TVn.
Ja. Nej, men visst är det. Vi på kontoret så skulle vi köpa en ny konferens-TV då. Och då blev det en LCD, en QLED-variant. Mm. just för att det är ljusinsläpp från alla håll då. Men då är ju nästa grej, om det är nu ljusinsläpp från alla håll och det är någonstans en glaspanel framför en tv. Ja, det är ju kul att den är ljusstark där någonstans bakom alla de reflektionerna liksom. Så att ja, men det är ju spännande, men då kanske man pratar ju redan innan att LCD, alltså den gamla LCD-tvn utan epitet, alltså utan QLED, utan nanocells, utan sådär, att den var ju verkligen på väg bort. Men frågan är ju hur länge vi kommer ha även nanocells och Mini-LED-TV kanske kommer ersätta alla LCD, traditionella LCD-TV då, och så har man de två kanske. Känns lite som det.
Så blir det ju säkert att det som nu kallas premium LCD blir väl standard LCD sen. Jag tror att på grund av att LCD ändå är så enkelt att tillverka och liksom det finns så mycket erfarenhet nu i tillverkningen, så tror jag ändå att det kan hålla kvar väldigt länge. Men det kommer väl, som du säger, bli de här lite bättre LCD-teknikerna som finns nu som blir mid-range och till och med entry-nivå i framtiden. Men sen, jag menar, även såna här grejer som det du säger. Ni köpte en konferensrums-TV och ni valde en bättre LCD-teknik snarare än OLED. Och där kan jag nästan hålla med, för att jag menar, beroende på vad man ska göra med TVn. OLED tillverkas ju fortfarande väldigt mycket med vanlig konsument i åtanke. Mm. Så jag menar, jag har fått frågor av en liksom, bara som ett exempel av en pizzeria en gång som undrade om de skulle ta det som liksom deras alternativ för att visa menyerna på. Det här är inte företagsskärmar. Det här är att du ska sitta hemma och njuta av en film och känna som att du är på bio. Ja. Det är inte för att du ska liksom använda och skylta med. Liksom.
Nej. Det är ju spännande i och för sig. Men det är klart, pizza, färgerna vill man ju ha.
Jag förstår det.
Men om man tar konkurrensmässigt så här, då ska du inte liksom, vi vet alla vad som skiljer. Framförallt OLED-TV har vi ju Sony, Panasonic, Philips. Och sen så vet vi att Samsung har hoppat över OLED. Och sen så LG då naturligtvis. Och sen har man då liksom Sony har sina Android OS. Och så även Philips. Men ni har Web OS. Så där finns ju en viss skillnad. Men liksom hur kan man på marknaden särskilja OLED-paneler? I och med att vi då fått höra att LCD-paneler, där finns så mycket olika tekniker man kan använda för att göra det här najsigare liksom, och det finns sådär, därför kan det finns konkurrens, men liksom OLED är OLED, svart är svart. Är det svårt att kommunicera skillnaderna jämfört med konkurrenterna?
På ett sätt är det ju det, och det kanske är det framförallt för oss, just för att vi har varit längst associerade med OLED, så vi har ju alltid kommunicerat fördelarna med OLED, och vi har pratat om liksom, ja, men hur mycket bättre bild du får på grund av svärta och på grund av att du kan få perfekt svärta på grund av att varje pixel kan styra sig själv och så vidare. Liksom, vad fördelarna med kontrast är. Problemet är, och det har ju vi stött på, liksom, ja, men när vi kommunicerar det här, då gör ju vi reklam för alla.
Exakt.
Så det kommer man inte undan. Och då blir det ju också det här med till exempel, ja, men vad kan markera en skillnad? Delvis så är det ju såna här saker som formatstöd. Det är alltså egentligen allting man sätter bakom skärmen, vilken processor man har. Du var ju inne på tidigare, liksom, ja, men har du stöd för Dolby Atmos eller inte? Har du stöd för Dolby Vision eller inte? Och sen såklart operativsystemet också. Men väldigt mycket hamnar ju på vilka saker man stöder. Har du Filmmaker Mode? Har du det här? Har du det där? Och sen, hur bra är din processor på att skala upp? För att hur bra din panel än är, den kommer alltid, jag menar, en panel med bra kontrast och bra svärta och bra färger kommer ju lyfta vilket material som helst. Men om materialet ser bedrövligt ut från början, så behöver du fortfarande en väldigt bra bildprocessor. Och då ska man ju tänka på att vi sitter och streamar saker, vi sitter och tittar på liksom, ja, nu är det inte mycket linjär tv kvar, men kvaliteten på den var ju inte, ja, den är inte mycket att hänga i granen. Så vi tittar ju ofta på väldigt mycket material som inte är perfekt. Och mycket av tekniken i tv nu handlar ju snarare om att få materialet du tittar på, även om det är en 4K-stream från Netflix som är lite komprimerad, få det att komma i kapp skärmen och komma i kapp kvaliteten på skärmen. Och sen kunna nyttja metadatan i en Dolby Vision HDR-stream. Bara kunna få ut det mesta av det man faktiskt sitter och konsumerar. Och det är där vi har kommit in och pratat mycket om våran process. Och jag vet att några av de andra aktörerna har ju gjort exakt samma sak. Och ärligt talat ska man också ge dem en loge, för de har gjort väldigt bra saker. Var och en på sitt håll har ju jobbat väldigt hårt på att särskilja sig på den fronten.
Det är ju svårt att jämföra processorer. Jag menar, om man tar tillbaka till LCD så är det ju så här, ja men hur många nits har den? Okej, vad bra liksom. Och hur många, ja. Och du vet, har man fler local dimming zones? Du vet, det är så här, där någonstans så är ju specifikationsrace så ändå, men liksom, men alltså, ja, alla nya processorer varje år i de här tv:erna är ju fantastiska, och med AI eller någonting annat, och snart tar de över världen, känns det som liksom. Så den är ju svår, och den är ju svår. Men det finns en annan grej som jag ändå gillar med, vi ska ge både lite morot och lite piska här strax. För en sak jag gillar med LGS är ju det här att man pratar om de här, kommer min tv stödja alltså saker som är HDMI 2.1. beroende, ja. Liksom. Om det så är att du vill ha Dolby Atmos från din Apple TV ut till din soundbar, om det handlar om diverse spelrelaterade saker, om det handlar om 120 Hz, om det handlar om dittan och datan, så är det lite så här, ja, har du en LG? Ja, men då är det lugnt liksom. För det är så här, det är alla puttare HDMI 2.1 sen något år tillbaka. Man var först med det. Jämfört med andra tv-tillverkare som till och med årets modell, ja, men då är det en liksom. Och då är det lite så här, jaha, är det som en strategi eller alla andra snåla liksom? Eller vad är det som gör att man utskiljer sig så mycket från den delen?
Nej, men det är absolut en strategi. Det är ju någonting som det fokuseras på. Att ha stöd för inte bara format utan även hårdvara. Ja, men som du säger, ha HDMI 2.1, ha det tidigt, ha det så fort det kommer. Ha stöd för 120 frames per sekund. Till och med innan det riktigt fanns några källor för det. Och jag fick kämpa väldigt mycket för att förklara att ja, men du kommer att vilja ha det här i framtiden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det var ju så kul också, för det fanns ju en, det var, ja, men vi kan ju peka finger. Det var ju Samsung som släppte en 8K-tv utan att det fanns någon som helst möjlighet att få tag på 8K-material, ja, in i tv liksom. Det är ju också typiskt det bolaget. Men det är ju en sund strategi, må jag ju säga.
Nej, men och grejen är, ser man på tv-marknaden idag, så är, jag tror fortfarande snittet är att man byter huvud-tv och relegerar den gamla vardagsrumsteven in till ett sovrum någon gång vart femte år ungefär. Så då måste man ju också tänka på att liksom, tvn vi säljer idag, den ska åtminstone hålla de 5 åren och vara bra 5 åren. För annars kommer du spendera det sista av de 5 åren väldigt missnöjd med din tv, och det är ju inte en chans att du går och tittar på LG igen då. Så, åtminstone den perioden ut som man tänker att det här är din primära tv. Då vill vi liksom att den ska ha stött allt du, liksom allt du har försökt koppla upp, allting du har försökt spela, allting du har försökt ansluta, det ska bara gå. Och gärna så smärtfritt som möjligt, och gärna utan att du behöver gå och tänka på det. För det är också en sån där grej med, jag menar, olika formatstöd. Man ska inte behöva gå och titta på baksidan av kartongen och tänka, ah, vänta, är det den här versionen eller den där versionen, eller är det det formatet eller det andra? Jag menar, det är enklare att bara kunna säga, vet du vad, du kommer kunna, det kommer att gå.
Just det, just det. Men då kommer vi till nästa stötesten här. Får vi se om våra upplevelser är gemensamma då. Nej, men jag har skrivit i frågeställningen här liksom, vad gör WebOS så nice? Och då menar jag lite så här, för där går man ju verkligen ut från mängden. Det är ju det egna systemet som man köpte från, vad var historien där nu? Man köpte upp det från någon ju.
Ja, gud, det stämmer ju. Och nu har jag inte företaget på tungan. Jag får nog återkomma till det, men ja, precis. Man köpte ju upp en väldigt tidig version av det operativsystemet. Och sen gjorde man
det var Palm OS. WebOS. Yes, just det. Och sen, ja, gick det till HP och sen just det, och sen så tog man upp det som 2013 av LG där. Nej, det är ju bara sånt man har koll på, man är lite intresserad, men det är ju modigt att köra ett helt eget system.
Absolut, och det har ju haft fördelar och nackdelar. Nackdelen såklart är ju att, jag menar, när folk hör ett namn som till exempel Android, så känns det omedelbart bekant, det känns omedelbart liksom hemma. Medan WebOS, om man inte har en tidigare LG-TV, är någonting nytt och kanske lite läskigt. Men det har också gett oss fördelen att kunna skräddarsy systemet efter hårdvaran i varje produkt. Så till exempel, ja, delvis har man ju kunnat utforma det efter, liksom, efter tanken att man ska ha en Magic Remote. Och det är ju, för de som inte känner till det, den här fjärrkontrollen som har i princip som en, ja, vad ska man säga, det är som en liten Wii-pekare kan man säga.
Ja, just det.
Du har en mus. Du har en
mus. Man utan att betala Nintendo. Nej, eller var det Philips som åkte på den, tror jag. Just det. Det var de som, ja, det sket sig. Ja, men det är ju, man har ju flera olika kontrollsätt på den här fjärrkontrollen, upptäckte jag. Man upptäcker ju nya saker med den fjärrkontrollen varje dag.
Du kan ju köra den som traditionell kontroll, bara använda knapparna. Du kan använda muspekaren och klicka dig omkring och bara peka rakt på skärmen och göra olika saker. Du kan prata med den. Och där ska jag ju erkänna att det är ju inte lika, den är ju inte lika smidig på de nordiska språken som den är på engelska. Och det kan jag ändå erkänna helt öppet.
Att det gäller ju egentligen Android TV också. Alltså så ja. Fantastisk röst på dem. De är ju så neddummade så det finns inte.
Men enklare grejer som liksom byta kanal eller hoppa in i inställningsmenyer, och jag tror framförallt sådana grejer kan vara väldigt bekväma, att man kommer inte ihåg vilken undermeny som hade just den där inställningen. Nej. Man bara trycker på mic-knappen och säger, ja, men jag vill gå dit, liksom, nätverksinställningar. Sådana saker underlättar ju såklart, och även bara sånt där som, ja, men en enklare växla till kanal 3. Men däremot, ja, de här lite mer avancerade funktionerna, där tror jag att vi i Norden ändå har lite överseende med att ja. det är aldrig lika smidigt på våra egna språk.
Nej. Det finns ju en anledning för att prata engelska här liksom. Ofta ändå.
Du har ju en assistent på telefonen inställd på engelska fortfarande. Så.
Ja, gud ja. Men för det var ju ett tag som någonstans där här så var det ju när det var massa så här smart TV. WebOS var ju om möjligt ett svar på smart TV-grejen. Det här alltså att det fanns massvis med egna långsamma system och det fanns liksom inga App Store. Eller fanns det så var det liksom bara några konstiga appar som man kunde ladda hem. Av någon anledning så var alltid typ SF Anytime med i alla varianter. Och de uppdaterades inte. Utan köpte man i TV så var det en ny smart TV-variant och sådär. Och länge så bataljade väl WebOS och Android TV som det andra, om man får säga det, jämfört med Apple TV då, som ändå hade apparna. Men är det svårt att få innehålls... Är det svårt? För jag tänker alltid så här, det finns alltid två. Det är så här, det finns alltid två system. Liksom ett tag, ja, nu inom tv-specialet finns det tre nu, bara, så då, Nintendo sket på min metafor här tyvärr. men det, du vet, det är så här, Mac, Windows... Xbox, PlayStation hade jag på sig, alltså kom Nintendo och så. McDonald's, Burger King, alltså kom Max också. Shit, alltså jag ser själv att den här tesen bara går åt skogen. Men är man rädd? Kan man vara lite rädd ifrån ert håll att innehåll apparna inte där liksom?
Om vi säger så här, vi har ju varit med om fall där det absolut har hänt, där det har varit liksom, det har tagit mycket längre tid för oss att få en app än vad det har tagit Android eller Apple till exempel. Oftast brukar ju de flesta apputvecklare vara måna om att nå alla plattformar samtidigt. Men det är ju ändå det här att vi har ju utvecklat en plattform som är skräddarsydd för TV, medan det är mycket enklare att liksom på en gång eller i ett svep kanske utveckla en Android-app som sen kommer att kunna anpassas till flera plattformar och flera typer av enheter. Och då förstår jag ju såklart att om ett företag med begränsade resurser bara har liksom möjlighet att utveckla en app i taget, ja, men då tar man ju den som har flest möjligheter från början. Och sen kommer man över till, ja, men de här som bara är en tv-plattform, då, ja, men då kör vi den liksom i fas 2. Som sagt, det brukar inte vara ett problem. I de allra flesta fall så har det ju varit att man har fått apparna precis samtidigt som alla andra. Men tyvärr så sticker det ju lite extra i ögonen de enstaka gånger det inte är så.
Det är lite som att ladda bilen. Det funkar skitbra tills det inte fungerar en gång.
Exakt.
Då är det ett samhällsproblem liksom.
Och sen är det ju det här också att alla sitter ju med en smartphone hemma. Så de ser ju när appen har kommit på smartphone. Och då tänker de direkt, borde den inte vara på tv nu? Och så, ah, men vänta, kan du hänga kvar liksom i 3 veckor? De håller på att jobba på det, vi fick precis ett testversion liksom.
Just det. Sen är det väl också det här med, som jag tror man märkte det tidigt, som Apple-användare då, man tjatade typ, ah, nu måste App Store komma till Apple TV, nu måste App Store komma till Apple TV. Lagen till App Store kom till Apple TV så hade ju de flesta apparna kommit. Ändå, alltså inbyggt i Apple TV, och så insåg man, ja men det är ju SVT Play som man vill ha liksom, och sen så är det ju via Play då, och lite sådana för vissa, och så är det ju den här stötestenen C-more då på som inte finns på WebOS. Det ska ju sägas att den släpptes ju nyss till Android, så det var inte så länge sedan. Så där, det är ju kanske inte ett bolag med små resurser heller. Så det är ibland är det intressant att veta strategierna. Men det är ju ingenting som vi kan orda om här. Jag får väl spåra upp dem och undra vad som händer med den frågan. För nu ska vi nämligen prata om vad är viktigaste när du köper tv. Och då menar jag inte specifikt om du ska göra det eller LCD, för det har vi ju tagit. Utan alltså, hur ska den vara? Hur ska den vara monterad? Många sätter den för högt, tänker jag. Och många sätter den med fönster bakom och sådär. Vad är stalltipset liksom?
Oj, det finns ju, det är ju snarare, det är väldigt många saker man ska tänka på. Men det första, det är ju kanske att utgå ifrån vad man själv gör, hur man tänker använda den. Och då är ju ändå skärmtekniken man väljer ganska viktig också. Jag kommer ju alltid rekommendera OLED om det är den prisklassen man rör sig i. Men det kan ju också vara en så här, ja, någon vill ha en liksom riktigt stor 80-tummare och liksom, ärligt talat, en 80-tums OLED-tv kommer att vara väldigt dyrt.
Ja.
Så jag menar, vi har en 83, men den kommer att kosta. Så har man inte råd med just den, då kanske det är något annat man ska fundera på.
Sen är ju frågan att har man verkligen rätt att sätta upp den på väggen ur ett estetiskt perspektiv? Det krävs en ganska stor vägg för en 80-tummare alltså.
Absolut. 82. Och den ska man ju gärna tänka på inredningsmässigt. Jag menar, visst, jag förvandlar gärna mitt vardagsrum till någonting som är helt centrerat runt tvn. Men det är inte alla som vill det inredningsmässigt. Och det ska man absolut ha i åtanke. Man ska tänka på hur tätt kommer tvn hänga in till väggen. Hur kommer det se ut? Eller om man ska ha den på bänk för den delen. Hur platt är själva tvn? När man ser den i profil, hur kommer den se ut? Kommer det se klumpigt ut liksom? Så alla sådana saker får man ju såklart fundera över, och det är väldigt bra att kunna se ett foto eller något av, ja, men hur ser den här ut upphängd, är det värt att kanske lägga lite extra och få en som kommer att se ut nästan som en tavla liksom.
Är det G-serien som är tavlor?
I vårt fall så har vi ju våran Gallery TV G-serien, och det är ju ett alternativ just för att få den här liksom, ja, men få den monterad alldeles tätt in till väggen. Vi har också en 8K-variant i Z-serien. Det är ju en klass för sig. Men det är ju just det här man ska fundera på. För det finns ju till exempel också i billigare prissegment. Att, ja, men, går jag bara ett steg högre, då kanske jag får en plattare profil. Och den kanske inte kommer att hänga precis in till väggen. Den kanske inte kommer att se ut som en tavla. Men det kommer att se mycket snyggare ut, den kommer att komma närmare väggen, den kommer liksom, man kommer att kunna använda ett plattare väggfäste för att inga kablar som sticker ut. Så sånt ska man absolut fundera över. Sen var ju du inne på någonting också, vilket är liksom vart man monterar och hur högt man monterar. Och där finns det ju väldigt ofta liksom rekommendationer på höjd och liksom, ja, men mellan si och så högt. Jag föredrar att inte utgå ifrån mått utan snarare utifrån sittplats, för oddsen är att du inte byter soffa samtidigt. Så sätt dig i soffan, sitt så bekvämt du bara kan. Och sen tittar du bara rakt mot väggen. Och där dina ögon faller, där ska du liksom tänka att det lägsta någonting får hänga, det ska vara att centrum, liksom mittlinjen på tvn ska hamna där. Eller ja, om man delar upp tvn i liksom som en luffarschacksruta, då ska du ha liksom att den där mellersta rutan, den ska hamna där dina ögon faller. Så antingen liksom att du tittar i nederkant på den rutan eller i överkant på den rutan, men när du sitter skönt, när din nacke känns bekväm liksom, då ska du vara innanför den där mittrutan på tvn.
Det är ju spännande, för att jag inser ju att om jag ska sätta upp en tv, då skulle jag göra precis så som du sa. Men sen så när jag väl tittar på tv, skulle jag lägga mig ner i ena hörnet i soffan istället. det där är ju, alltså, ska man göra, det här är ju lite skillnad, vardagsrum blir verkligen så som du säger liksom. Ja, men absolut. När det kommer till tv-rummet och i källaren som jag har, där ska man nog vara realistisk och säga, hur ofta sitter man och kollar på tv där nere? Det är ju nästan alltid ligga i soffan liksom.
Om man sitter och gamar mycket, då kanske man byter position och sitter mer framåtlutad. Sitter man hela familjen och tittar, då är det någon som sitter och tittar i sidled. Så man får ju hitta kanske en kompromiss där ändå. Sen så är det ju också en till sak du nämner, liksom ligga i soffan, då kanske man hamnar med huvudet väldigt långt ut åt ena hörnet.
Ja, visst.
Då är man ju inne på sånt här som bara, hur ser den här tvn ut i höga vinklar? Vi vet ju till exempel att, jag menar, OLED-teknik, IPS-paneler, även om man tittar på LCD, IPS-paneler behåller ju en tydlig bild. Och har man rätt, jag menar, vi pratade tidigare om nanocellalternativet då för att behålla även korrekta färger i höga vinklar. OLED-teknik påverkas inte av vinklar, men till exempel då VA-paneler som är en annan typ av LCD, där blir det lite vitt, lite mjölkigt om man tittar för långt från sidan. Så då kan det vara att den som brukar ha hörnplatsen i soffan får inte en lika bra bild som den som sitter i mitten. Sånt ska man också tänka på. Så även om man inte tänker, om vi tänker liksom inredningsmässigt eller inför köpet, så till och med det här så blir vilken typ av skärm man väljer ganska viktigt.
Just det. IPS och VA, det är, bara för att förtydliga, det är LCD igen.
Och den, där kan jag också säga, kombineras ju med alla de här andra sakerna som jag pratat om tidigare. Så det kan vara, det är som sagt, det är en IPS-panel med till exempel då miniled eller med full array eller med nanocell eller inte. Så det ena utstår inte det andra. Det finns så mycket i det här ämnet.
Är man betalande medlem, alltså Patreon här i podden, då kan man lyssna på en hel utläggning om bara just dessa skillnader i teknik av Thomas Ytterberg. Där han går igenom det, framförallt på skärmar, alltså monitorer då framför. För där är det ju, där finns ju de här tre LCD-teknikerna, lite beroende på om du är mästare i Counter-Strike eller inte. Det roliga är det här med att ligga i ena hörnet i soffan. Det är så här, i min surround-anläggning, jag hade kunnat stänga av alla högtalare utom den högre bak, för det är där jag har mitt öra liksom. Jag ligger där och lyssnar på bakljudet bara liksom. Jag tänker vi ska avsluta lite med, för nu ska du få stå till svars för egentligen den enda issues jag har med LG-TV. Hur sker liksom produktutvecklingsprioritering? Ni är fantastiska med era stöd bakåtkompatibilitet med och framåtkompatibilitet högt och lågt så att säga. HDMI 2.1 balla puttar. Vet du vad som stör mig? Något så otroligt mycket. Du säger att du köper din GTV där. Du sätter upp den snyggt på väggen. Och du ska liksom bara köra appar eller de inbyggda eller casta. Och så har du ett konstant meddelande som säger att du inte har någon tv-tuning kopplad. Det är tokigt.
Ja.
Och då funderar jag lite så här. Det här måste man ju veta om. Liksom. Det är ju en liten sak i en... liksom, om det är det här som är problemet får man ändå säga att det är ett litet problem. Men jag tänker så här. Det här måste man ju fått feedback på i de åren. Liksom. Och då tänker jag så här. På vilket möte tar man upp? Ja, men vi skrotar den rutan nu. Liksom. Det får bli 20... 25 så stora produktuppdateringsnyhet liksom. Vi skrotar den rutan. För jag menar, det måste finnas undersökningar som visar att det är nog rätt många som inte har en tv-tune inkopplad liksom.
Nej, men det stämmer, och jag kan ju säga att det lustigaste är ju också att numera när du gör liksom första setupen på din tv, då blir du tillfrågad, ska du ha tv-tuner eller ska du bara köra en digital box? Ställer man in den på bara digital box, ja, men då kommer den ju såklart inte tuna in, inte ens försöka tuna in någonting. Och då kan man ju ha det såklart så att den, ja, men man kan ju ha den så att den startar upp på en HDMI-port istället om det är box man kör. Men kör man inget dera, utan som väldigt många av oss numera gör och bara streamar, då är det ju antingen sådär, inga kanaler inställda eller att man inte har någon ansluten enhet på HDMI-porten, vilken källa man än står på. Tyvärr har jag inget svar på den. Jag önskar att jag hade det. Jag vet att du är inte den första som nämner det. Men där är det ju helt enkelt. Resten har bara varit, står du på TV-tuner och inte har kanaler, då får du ett meddelande om att du inte har kanaler. Står du på HDMI och inte har en enhet, ja, då säger den ingen enhet. Tyvärr har jag inget bättre svar på det. Jag önskar att jag hade det.
Nej, det är ju naturligtvis inte möjligt att svara på just den sakfrågan. Men det får ju ändå upp liksom den här hur mycket kan ni påverka liksom lokala förhållanden och sådana saker? Hur ser liksom processen ut under produktutveckling och prioritering och sånt där lite? Lyssnar man på... För det ibland känns så här. Jag tror att ofta man liksom... Som kund kan man ibland känna att det är lite svårt att nå fram, och sen helt plötsligt så kommer företaget, nu ska vi lyssna på kunden, vi lyssnar alltid på kunderna. Liksom. Hur ser man på den processen, kundprocessen?
Jo, men det tas ju på alltså, väldigt stort allvar, men problemet är, och jag tror du rörde lite grann vid det, att det utvecklas ju produkter och system då för en global marknad, för en global publik. Och ibland så är det ju våra lokala förhållanden som kanske skiljer sig lite från den stora massan så att säga. Så till exempel det här att den alltid ska flagga för att man inte har en signal in. Globalt sett kanske, ja, där är väl standard fortfarande att man antingen har kanaler eller en box. Men vi i Norden ligger kanske, vi är kanske lite mer digitala, kanske lite mer online än vad snittet i världen är. Och då blir det ju tyvärr att vi får dras med ett system som ska göra alla nöjda så att säga. Och det, så är det ju tyvärr att, jag menar, de här produkterna, delvis har vi ju såna här grejer bara som att, ja, men den tv som säljs här ska vara precis lika kapabel och ha exakt samma förhållanden som en tv som säljs i en annan del av EU eller en annan del av världen för den delen. Då blir det väldigt svårt att göra liksom lokala ändringar, lokala anpassningar i grundfunktionerna framförallt. Sen såklart lokalt appstöd eller lokala, liksom vissa lokala funktioner finns ju. Men just de här som är lite mer liksom, ja, delar av grundsystemet, där blir man ju offer för, så att säga, offer för allas bästa.
Just det, just det. Men något som är riktigt kundfientligt, när jag, nu kommer jag på nu, det är ju det här med triljoner olika artikelnummer och sånt.
Ja, ja, det är det. Och det kan jag nästan ha... Jag har ganska mycket sympati för det där. Det blir väldigt knepigt. Och det finns ju faktiskt en logik bakom det. Problemet är att om man inte jobbar i det här företaget så lär man sig aldrig logiken bakom det. De här bokstäverna betyder saker, siffrorna betyder saker. Och till exempel, det kan ju finnas 5-6 varianter av samma modell som har liksom någon bokstav på slutet, någon siffra på slutet som ändras. Ofta är det, alltså det jag kan säga om modellnamn från LG i alla fall, det är att ju längre bak ändringen sker, desto mindre relevant är den.
Är de sista siffrorna med, eller? Ja.
Ja, precis. Och det kan vara så här enkla grejer att vid något tillfälle så har man bytt leverantör av en liten komponent och den gör exakt samma sak, den presterar exakt likadan, så man ändrar inte modellnamnet, men man byter någon bokstav allra längst ut i slutet, för att vi har också en regel där du får inte kalla två olika modeller samma sak, även om de på papper är identiska. Är det minsta lilla skillnad, till exempel, är den ena vit och den andra svart, är den ena, har den ena en lite ljusare silverton på foten och den andra har en lite mer mörk titan, alltså får vi inte kalla dem samma sak, för då skulle vi hamna i massa andra problem istället. Och jag förstår ju att det här kan vara jätteirriterande för någon som sitter på prisjakt till exempel och försöker, ja, men är det den här, är det här samma tv, vad är skillnaden? Och så går man ner, liksom, kommer igenom hela speslistan och hittar till slut och säger, aha, den här var vit, liksom, eller foten var lite annorlunda. Men ofta är det ju ett, så sagt, ju längre bak i modellnamnet man kommer, ju mer är det liksom kanske små estetiska grejer eller saker som inte ens påverkar tvn. Vill man kunna jämföra priser till exempel, då kan man ofta stanna av innan de allra sista bokstäverna eller siffrorna, men man får ändå vara försiktig, det kan vara någon liten grej som ändå skiljer, typ stöd för en viss grej eller, ja. Det är jättesvårt att vara specifik på det där när vi pratar så här brett, men det finns liksom en funktion bakom.
Just det. Men om vi ska köra för att avsluta elevator-pitchen här nu. Om du skulle förklara de större modellnumren, alltså det står A, och sen finns det B, och så finns det C, och så finns det G, och så fanns det Z, va? Och så därefter sen fanns det lite olika... Så om man idag ska intressera av en... och vi kör ju OLED här då. Om man idag är intresserad av en LG OLED-TV av modell nådens år 2021. Vad finns det för modeller och vad...
Vi kan ju börja nerifrån, så drar jag den så kortfattat som möjligt. Vill du ha den absolut billigaste OLED-TVn, då har du ju A-serien som är ny för i år. Fördelen där är att det är en väldigt, väldigt överkomlig prislapp, och det gör ju såklart att du kan få bildkvaliteten i OLED. Men tyvärr så är det en 60 Hz-panel, så den är inte lika bra på liksom, ja, rörelseorientering och action som kanske B-modellen över. Den har dessutom inte HDMI 2.1-stöd, så det är en instegs-OLED om man bara ska till exempel streama, kolla på film, kolla på serier, sådana saker kommer fortfarande göra sig bra, men snabba rörelser, kanske sportgaming, inte lika bra. Då kan man ta klivet upp till B 120 Hz, har HDMI 2.1-stöd. Där får du såklart liksom i princip hela paketet. Det den saknar gentemot C-modellen som är steget över, det är den här lite kraftigare processorn. A och B har en alfa 7-processor, C har en alfa 9-processor, vilket betyder att allting som inte ser perfekt ut, det vill säga det är streamat, komprimerat, vad det kan vara, B och A kommer såklart att skala upp och förbättra bilden, C kommer att göra det bättre. Så där kommer du liksom alltid få prestanda på topp, i allt. B och C har ju såklart jättebra performance för gaming. Du har stöd för FreeSync, G-Sync, du har auto-low latency mode. Ja, det är fantastiska spelmaskiner helt enkelt. Och vill du fortfarande ha någonting ännu bättre, då kommer du upp till det som är liksom flaggskeppsmodellen, G1-an. Där har du också en ny typ av panel som heter, som är kombinerad med viss teknik, viss elektronik. Och det är det vi kallar OLED Evo. Det gör att den kan prestera lite bättre helt enkelt. Den kan bli lite ljusare, men den håller samtidigt skärpa, färgstyrka, väldigt, väldigt mycket fokus på att den ska vara, att den ska återge en korrekt bild även om den sträcker sig över en lite större bredd, färger och ljus. Och den har den här galleridesignen som vi pratar om, så det kommer dessutom vara en väldigt elegant TV att ha på väggen. Den hänger platt mot väggen, alla sladdar hålls liksom, inom ramarna på TVn, så det är ingenting som sticker ut eller så. Du kan få den monterad jättesnyggt. Och om du fortfarande inte är nöjd med det eller bara känner för att lägga enorma summor pengar på en TV, så kan du komma upp till en 8K OLED, och då är vi uppe i Z-serien som du nämnde. Z är våra 8K-modeller. Det finns två utföranden, 77 och 88 tum. Och jag kan säga...
bara för att...
det är väldigt, väldigt exklusiva produkter. Jag tror väldigt många av våra lyssnare har nog inte betalt lika mycket för sin bil som de har betalt för, som de skulle betala 88-tummare i 8K. Men det är absolut... det är absolut lyxprodukter, men det kommer också ge dig liksom den sjukaste bilden du någonsin har sett. Så det har sitt pris, men det har sitt värde också. Då har du OLED-segmentet i summerat på så få ord som jag kunde.
Så då kan man säga att A är för ens föräldrar som inte bryr sig, B är för den stora massan, C är för folk som vill lyxa till hemma, B under hemma, och galleri är för influencers.
Man kan vända det på det sättet. jag skulle nästan säga många av våra lyssnare idag kommer säkert att föredra C, just för att det är liksom ur ett tekniskt perspektiv, det är prestandamodellen. Det är den som ger dig allt liksom alla format, men också all processorkraft liksom, den kan göra allting. Medans G, Det kan mycket väl vara influencern som vill ha liksom ett skrytobjekt på väggen för att den ser så liksom klassig ut. Men det kan också bara vara den där som är liksom den mest inbitna bildfantasten som vill ha den bästa panelen den kan få tag på. Så jag skulle säga att den sträcker sig till båda de kategorierna.
Ja, men vad bra. Eller vad dyrt det blev. För att det känns ju som att om man är lite semi-influencer som gillar väldigt bra bild, till exempel om man är en youtuber av Peter Esse, så kanske det är den. Vi får se helt enkelt vad som händer framöver. Vi tackar dig, Erik, för att du vill vara med och prata lite om LG. Vad fint att lära känna modellfloran och lite hur ni ser på det. Vem vet, du kanske kommer med framöver igen när någon ny rolig teknik lanseras.
Det var jättekul att få vara med.
Trevligt, trevligt. Och ni övriga, ni vet vad som gäller. Stödj oss, bli Patreon om du vill ha fler sådana här intervjuer. Nu märker ni att vi är igång med dem igen. Följ oss på alla sociala medier. Och ljudtekniker är Dennis Klarin. Ha det bra, hej!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.